Jo, alltså överlag är jag nog positivt inställd. Det är ju bra att om jag har en, just som du sa, ett rum som är oanvänt eller en pryl som inte jag använder så ofta, att jag kan få så att säga maximal potential ur den. Och antingen ideellt eller mot ekonomisk ersättning kan det där se till att den används maximalt.
Om man talar om ideellt att man gemensamt konsumerar, så det låter ju allra bäst förstås. Men sen när det börjar handla om stora saker som båtar eller bilar och sånt, så kanske man vill ha en slant också för det. Vi ska lite prata här igenom om att hur fungerar det rent praktiskt. Efter 10:00 får jag gäster också som har erfarenheter bland annat av att hyra ut sina hem och båtar ska det handla också om och så vidare. Men nu blir det mera snack bara så här med Marina Nygård. Och så är du som lyssnar också välkommen förstås att dela med dig av dina erfarenheter och dina synpunkter på delningsekonomi på 0600 11 12 13 när du tycker och när du hinner och när du inte enbart vill lyssna på vårt prat. Vad ska vi nu ta, Marina, för fina exempel på delningsekonomi eller tjänster som baserar sig på delningsekonomi? Jag nämnde lite här några saker, men vad har du för goda exempel?
No, det finns ju både offentliga tjänster och det finns helt privata tjänster. Och en sak som jag själv ser varje dag när jag får till jobbet är ju Helsingfors stadscyklar. Som ju är ett bra exempel där staden har investerat i cyklar som alla får använda mot en liten avgift. Som har ju då både positiva effekter på ekonomin och på kollektivtrafiken. Sen så tänker jag ju också på sådana här helt ideella saker. Att det kanske inte är helt vettigt att alla har en släpkärra som står på gården ifall man använder den några gånger om året. Att det kan ju också vara någonting att man på gatan där hemma skaffar just såna verktyg som inte behövs så ofta gemensamt eller just som släpkärror och sånt.
Men det är faktiskt sant. En släpkärra behöver man sällan dagligdags om man är företagare inom byggnadsbranschen till exempel.
Mm.
Men hur ska man, jag menar, bästa skulle ju vara att man skulle kunna köpa sånt här tillsammans och då blöder alla lika mycket. Men att det funkar kanske inte alltid utan en vill köpa och sen lånar de andra. Och ibland blir det lite så att man känner att de bara lånar och själv står man för alla utgifter med både försäkringar och skador och så vidare. Så i bästa fall så borde man kanske dela djupt och lätt på allting.
Ja, antingen samägande eller så att man betalar en avgift för användningen.
Mm, precis det. Sen små saker så är ju ingenting kanske att betala för jag menar, fast nu det här med delningsekonomi är ett relativt nytt begrepp så egentligen så är det väl inget nytt under solen, för jag tänker på att grannar har lånat socker och gräsklippare av varandra rätt länge än, eller hur?
Ja, på det viset är det ju ingenting nytt, utan det är kanske en motreaktion mot vår välfärdssamhälle. Vi har länge, eller vi ska säga att i några årtionden har vi ju haft i Finland en sån situation att många har råd att skaffa det som de behöver i vardagen. Men vi behöver inte gå så hemskt många generationer tillbaka när det inte har funnits ekonomisk möjlighet att köpa allt som man behöver, utan att man har så att säga varit tvungna att låna varandra, att äga tillsammans och samsas om det som finns. För det har helt enkelt inte funnits tillräckligt med resurser. Men nu har vi ju i några årtionden haft en enormt bra ekonomisk situation om man jämför med hur det har varit till exempel i början av århundrade. Så det där, jag ser på något sätt att allting går ju i cykler i samhället. Att om det först har varit så att vi inte har haft tillräckligt med prylar och vi har måste samsas, så har vi sen levt i en tid där vi har haft ett överflöd och alla har velat äga sina egna saker. Och nu går vi kanske lite tillbaka mot det där att det är inte längre fint att äga, utan finare skulle vara att samäga, att dela, att hyra och spara på resurserna.
Med tanke på både klimat och plånbok förstås.
Precis.
Ja, faktiskt. Alltså jag tänker på det här du sa ju vid 1900-talets början, men faktiskt så sent som nu på påsken så pratar vi om tv. Och när tv kom till min by där jag är uppvuxen och där jag bor fortfarande i Bromar, så när de första tv-apparaterna kom så samlades ju byborna just i den här familjen. Det var lite som en mini-biograf och sånt, att man delar just på sådana upplevelser. Och i dagens läge så, ja, de flesta tittar på i varsin skärm i olika rum eller till och med i samma rum. Så att det har nog lite ändrat det här, men låter jättebra.
Ja.
Sen tänker jag på så här med ska vi säga, loppisar, återvinningscentraler, till och med radions bytesbörs som vi har på tisdagar. Så det är ju egentligen delningsekonomi det också, eller hur, Marina?
Mm. Det är ju en plattform för delningsekonomi. Ska vi säga att det där med delningsekonomi så att vissa kanske tycker att det är främst när man ger vidare medan den här just ideella delningsekonomin. Men sen finns det ju också den här som har en ekonomisk nytta. Att om man då har köpt någonting som nytt och så kanske man får 10% eller 20% av priset som använt. Så att alla möjligheter till second hand inköp så är ju en form av delningsekonomi som i och för sig också ger en ekonomisk nytta. Men som jag ser det så ger det ju en ekonomisk nytta åt båda användarna, både den som säljer och den som köper. Jag läste förresten att man borde inte prata om köpare och försäljare när man pratar om delningsekonomi, utan man borde prata om användare.
Användare, naturligtvis. Mm. Ja, för att just få fram det här att det ska inte prata så mycket om pengar helt enkelt heller.
Precis.
Just det. Men det där, jag har någon funderat på att vad är skillnaden mellan delningsekonomi och det som det också talas mycket om, cirkulär ekonomi?
Det har jag också ibland och jag upplever ibland att begreppen används lite, att alla är kanske inte helt säkra på att vad är skillnaden och de används lite hur som helst ibland. Men ska vi nu säga att om delningsekonomi handlar om det här om att samäga, om att hyra, om att köpa begagnat, så det där så är cirkulär ekonomi är kanske lite mer tekniskt till sin natur. Där tar man ju också i beaktande återvinning, man tar i beaktande råvaror och utopin är kanske där att allt som tillverkas ska kunna återanvändas eller återvinnas. Att man tar hela, man ser det som en cirkulär helhet.
Mm. Så cirkulär ekonomi är det stora och så är delningsekonomin en del av den cirkulära ekonomin.
Ja, jag ser det lite som så att delningsekonomi är kanske någonting som vi på ett väldigt konkret sätt kan syssla med det i vår vardag. Medan cirkulär ekonomi är kanske lite mer sånt där det krävs också politisk styrning och politiska initiativ för att vi ska få det till en fungerande helhet. Förstås i samarbete också med företagen som nog alltid måste vara med på innovationer.
Mm, precis det. Det är Marina Nygård som pratar här från Finlandssvenska Martaförbund. Hon är ekonomirådgivare där och det där. Och vi pratar om delningsekonomi och hoppar du in här nu just och börjar lyssna och fundera med vad är den här delningsekonomin, så jag gav en supersnabb definition där jag sa att man antingen delar gratis eller hyr ut saker som man har överskott av. Kommer från engelskans sharing economy. Olika arrangemang helt enkelt. Istället för att man själv äger allting så kan man hyra, dela eller låna av andra som har det och ge bort lika så att allt det där räknas in, olika sådana tjänster och sånt. Och nu har vi, Marina, pratat mycket fördelar. Jag menar att det känns bra både för miljö och klimat och plånbok, men finns det nackdelar? Det måste ju finnas med delningsekonomi också.
Förstås att om jag till exempel skulle vara en tillverkare eller försäljare av borrmaskiner skulle jag kanske inte vara så här jätteförtjust i begreppet delningsekonomi. Jag såg en jämförelse just om borrmaskiner, att hur mycket eller hur många minuter en borrmaskin används under sin livstid. Och det var inte många minuter. Så en borrmaskin är ju ett ypperligt exempel på någonting som man kan låna eller hyra. istället för att köpa. Men jag tänker ju kanske att det är inte konsumenternas uppgift att se till att producenter har jobb, så att säga, utan nog tror jag att tillverkarna fixar det. De kommer på nya idéer. Man kanske då kan börja hyra ut de här borrmaskinerna istället för att sälja dem. Där finns säkert möjligheten. Mm. Sen är det ju alltid när det kommer någonting som är nytt, så tar det kanske en tid innan lagstiftningen och beskattningen är sån att den är i samspråk med den här förändringen. Att det finns alltid nog lite byråkratiska problem när det kommer någonting nytt. Så det där, jag läste i det här tankesmedjan Agendas rapport om delningsekonomi. Så där citerar de FSC i Sverige som menar att delningsekonomi i sämsta fall kombinerar de sämsta aspekterna med att vara arbetstagare och de sämsta med att vara företagare. Så ur arbetsmarknadssynvinkel, ur arbetstagarens synvinkel, kan det nog i vissa fall vara besvärligt.
Mm, jag förstår det. Jag förstår det. Samtidigt, det här med delningsekonomi kan ju vara extra knäck för många. Men det där extra knäck med vissa nackdelar. Det har varit mycket prat om den här samåkningstjänsten Uber till exempel, som hör just till de här stora, som faktiskt, jag kan säga kanske fullt och fel om jag säger att de har skott sig på den här delningsekonomitrenden. Det här bolaget från Amerika som har satsat på den här plattformen där man helt enkelt har det som en inkomstkälla samtidigt, för Uber tar ju faktiskt provision av taxichaufförerna för varje sån här körkejka och pengar flyter dessutom i vårt fall utomlands till USA och sånt. Så jag vet att många som har hoppat på den här trenden att man har kört lite extra, så har haft mycket problem också när ska vi säga, myndigheterna säger en sak, Uber en annan sak, och sen är det faktiskt taxichauffören som blir lidande av det. Så att, ganska kinkigt och jobbigt det här.
Nå, här kommer kanske just den här lagstiftningsfrågan som jag just nämnde, att överlag så är det också ganska besvärligt att vara företagare om man inte får tillräckligt med inkomster som man kan leva på. Att vår arbetsmarknadslagstiftning känner inte riktigt kanske till det här begreppet att man skulle både vara, ska vi säga, deltidsarbetslös och deltidsföretagare. Att det är ganska svårt. Så där kommer en del nog svårigheter. Men Uber är ju på det viset, det är ett stort företag, det är ett globalt företag. Och det är klart att de hör ju inte då till den här kategorin av ideella aktörer inom delningsekonomin. Men de gånger jag har beställt Uber så har jag ju använt mig av deras app, och jag har kunnat följa på appen hur bilen kommer fram till mig, och allting har fungerat perfekt, och jag skulle inte ha kunnat använda mig av den här chaufförens tjänster om inte Uber skulle ha satt, jag vet inte hur mycket pengar, men massvis med pengar på att utveckla det här fantastiska verktyget. Att en del av delningsekonomin så går ju också ut på det att sammankoppla olika personer som inte är i det egna nätverket. Det vill säga att jag kan använda mig av en chaufförs tjänster, en chaufför som inte är i mitt eget nätverk. Och till det behöver vi ju en plattform, och den plattformen har Uber utvecklat och tar också provision för.
Mm, precis det. Så att jag menar, man talar ju om att de här stora företagen som tjänar pengar under namnet delningsekonomi så har skott sig mycket och sånt. Men samtidigt så skulle inte kanske det fungera så pass bra om det skulle finnas just de här stora företagen som haft möjlighet att plöja in en hel del pengar också för att utveckla det här systemet så att det verkligen fungerar.
Precis, så är det ju. Och när vi sist jag var här så talade vi om att spara och lite om att placera, så det där är ju förstås människor som har satt in pengar, riskera sitt kapital för att utveckla en produkt, och då vill man också ha avkastning och vinst på den investeringen.
Det finns ju flera, till exempel Airbnb som också erbjuder till exempel den här samma motsvarande tjänst, men då handlar det om utrymmen, det vill säga rum, hus, lägenheter, och det är också en sån här global plattform som många haft både nytta och glädje av, samtidigt som man ibland alltid, som när det gäller vad som helst, så hör man ju en del skräckhistorier och sånt. Går det att ha sånt här som typ taxitjänster eller övernattningstjänster också i mindre skala? Jag vet om sådana små bilpooler till exempel som finns åtminstone på glesbygden, men de funkar nog inte riktigt alltid heller.
Vad gäller att hyra ut rum och hela lägenheten, så har det ju verkligen ökat i popularitet, och äger man sin lägenhet, så är det ju ingenting som hindrar att man hyr ut den via just Airbnb. Där är bara det att bostaden ska nog ändå vara liksom avsett för boende till största delen. Så det att man hela tiden skulle hyra ut det via Airbnb, så accepteras inte riktigt. Men vad gäller bilar och så här, så att just sådana här privata bilpooler, där får jag lite erkänna, jag är inte så pass inläst, men det låter ju spontant som en väldigt trevlig idé, och jag kan tänka mig att där skulle kanske eventuellt bostadsbolaget skulle eventuellt kunna vara sådana, att man skulle kunna ha till exempel en elbil kanske, som är i allas användning.
Låter som en väldigt god idé, Marina.
Ja, jag undrar om det. Jag tror nog att det finns, men jag är inte helt säker.
Om du som lyssnar har hört om sådana system, så får du gärna ringa på 0611 1213 och berätta. Eller om du har några andra bra förslag och idéer som du vet att ni delar på i till exempel bostadsbolag, grannar emellan, släkt, vänner eller så vidare, så får du gärna ringa på 0611 1213. Ingen måste ringa, men ni får jättegärna göra det, för jag brukar ju ta gärna emot samtal och prata. Det finns Mats Nylund som finns vid Yrkeshögskolan Arkada i Helsingfors. Han är överlärare, docent där, och det har forskat mycket kring det, så han har faktiskt sett en hel del om de här mindre positiva bieffekterna. Hej, jag avbryter här lite, för här kommer faktiskt ett samtal, Marina. Vi ska ta emot det och se vem som ringer. Hallå, hallå, du har ringt till någon som la på, som hörde bara att jag började prata om Mats. Jo, det där han ifrågasätter faktiskt det här, att är det ens frågan om delningsekonomi när det har blivit så här pass professionellt, de här som vi nu pratar om, de här stora företagen. Kan vi tala om delningsekonomi? Vad har du för känsla så här som Marta?
Det är klart att den här ideella delningsekonomin så tilltalar ju nog kanske oss människor lite mer, att det känns väldigt fint att man kan samäga saker och göra saker i grannkvarteret, och det skapar samhörighet. Men på samma sätt så tror jag att vi nog också behöver lite av de här större aktörerna också, som just ger de här större plattformarna, att annars så riskerar det nog att delningsekonomi blir på en väldigt lokal nivå. Så jag ser kanske som en hälsosam kombination av bägge sorters delningsekonomi.
Nu ska vi se här ännu. Alltså, det är någon som ringer frenetiskt på här och hörde där, och jag tog faktiskt in samtalet, men sen la den på här. Men ingen skillnad. Ni vet ju att när vi pratar, så vi väntar nog på att ni ringer, och så småningom tar vi in er, att lägg inte på så där, utan vi tar in samtalen om det. Men jag brukar inte heller avbryta folk som pratar mitt i meningen. Det här med beskattning har jag funderat en hel del på. Jag menar, vad man än gör, så om det kommer den minsta lilla pengen, så brukar man ju faktiskt vilja ha pengar, eller staten brukar ju vilja ha pengar för det. Har du alls satt dig in i det här, Marina? Hur funkar det här med beskattning med till exempel om man hyr ut sin lägenhet?
Det ska ju i samband med att man deklarerar, vilket för finländarna händer nu i maj, så då ska man också deklarera de inkomsterna som man har fått.
Jo.
Och mig veteligen så har ju beskattaren inte just nu något sätt att egentligen granska. Att, men det som har lite diskuterats är just möjligheten om just sådana här stora aktörer som till exempel Airbnb, att det är ju egentligen uppgifter som skulle kunna gå rakt in till beskattaren. På samma sätt som om man till exempel äger en aktie och har den på ett värdeandelskonto i Finland, så meddelas den uppgiften rakt in till beskattaren. Det är inte på ägarens ansvar, eller det är inte liksom upp till ägarens egna samvete att meddela de här intäkterna, utan de far rakt från banken. Och på samma sätt skulle man kunna utveckla också så att de här stora aktörerna skulle det då meddela att nu har den här personen hyrt ut och har fått en inkomst.
Mm, precis det. Så att automatiskt var det bästa systemet. Och nu har vi dig med på tråden. Är det du som har provat ringa och så har det varit någon mankemang på telefontråden? Hallå, hallå.
Ja, det är Robby här. God morgon.
Hej Robby.
Ja, det är jag som vet att ringa, men det är nog inte jag som har lagt på. Det är nog Farbro Telia som har sett ut.
Eller någon annan, ja. Precis det. No, men berätta Robby, har du erfarenheter av delningsekonomi?
Från igår, jag satt i bilen och skattade för mig själv när jag hade mina terrassplankor.
Just det, du ringde om terrassplankor i bytesbörsen. Du hade 1,2 eller 1,3 kilometer terrassplankor. Ja, nu kommer jag ihåg.
Men jag satt lite för mig själv, tänkte vem fan skulle vilja ha de här plankorna? Så här, jag satt 30 år gammal och så vidare. Mitt under samtalen när jag pratade med dig så var det någon som ringde där och så här. Så det var 6 stycken personer som var intresserade av dem igår.
Mm.
Och igår på eftermiddagen så var det en kille från Ingo som kom och han tog hela högen.
No, just det.
Så, alltså min kommentar till den här delningsekonomin är att det är bytesbörsen. Man ska inte vara rädd för att erbjuda saker, för det finns alltid någon som vill ha någonting som du själv tycker att det är helt onödigt. Och jag är på väg att köra till avköpningsplatsen med det här.
Men
det. Han såg det här, nyttan av det här, att svänga upp och ner och kunna använda den som brass. Så att det är helt, helt bra.
Okej Robby, men du marknadsförde ganska bra också, för du sa ju i telefonsamtalet till bytesbörsen igår att 60-70% av de här plankorna är helt okej, och vänder man på dem i synnerhet så går de bra säkert att använda på nytt. Så det handlar ju också om det här att med hård marknadsföring som de här globala jättarna så brukar det gå bra. Men faktiskt, bytesbörsen är nog bra på det viset att man kan dela med sig, byta grejer med varandra.
Men sen kommenterade jag sådana här med borrmaskiner och delningsekonomi. Mm. Jo, det är nog ett problem i olika branscher, det här med att folk vill låna och hyra. Så det finns nog olika industrier som hickar lite just nu på grund av det här. Och det är olika branscher hela de här vägarna att göra någonting nytt.
Mm.
För att folk börjar mer och mer fundera och dela på låna, hyra, korttidshyra.
Mm. Och det betyder att de som tillverkar, producerar, så de har nog lite skrämselhicka, ja.
I vissa fall, ja, för det är stor omvälvning, och det här är inte bara i Finland, utan det här är en helt klar internationell trend.
Mm.
På gång nu.
Just det, ja.
Men, bytesbörsen, jag skrattade för mig själv i kväll att 6 som ringde, så jag trodde inte var sant.
Ja, men där ser du. Ja. Kiva, tack för att du var med Robby. Tack.
Hej.
Ja, jag tror Marina du förstår, fast du kanske inte hade möjlighet att lyssna på Yle Vega och vår förmiddagssändning igår. Så Robby var med och erbjöd faktiskt terrassvirke som han inte själv behövde, men han hade rivit en altan eller en terrass. Och så där gick det, jag menar. Delningsekonomi när det är som bäst.
Då skulle jag ha lyssnat igår, skulle jag kunna ta emot lite bastuved.
Ja, men hörde, det var impregnerat så du skulle ta
ha kunnat okay.
Nej. Så dit får det. Men du ska kunna bygga en någonting som en egen terrass eller
precis.
Något sånt. Just det. Ja, där var Robby inne på det här just med att många är ju sen rädda för att om vi börjar låna och dela allt för mycket så det där. Men inte tror jag nu riktigt kanske att vår ekonomi kraschar av det att vi börjar konsumera så att säga mindre. Men beskattning var vi, Marina, inne på. Jag funderar på det här med att sen när man lånar saker av varandra. Jag är ju nog, jag måste säga, jag hör till dem där lite snåla på det. Att när någon frågar att de vill låna någonting av mig så det är alltid lite sådär med hjärta i halsgropen som jag tänker att tänk om någon det där krockar med min bil precis när jag har den utlånad, fast jag så gärna vill låna den, men tänk om det händer och vem står sen för allt sånt här, vet du?
Ja, försäkringar är ju kluriga på det viset att det gäller ju nog att man är lite insatt i hurdan försäkring man har. Någonting som hastigast läste jag om att det här är ju nog någonting som försäkringsbolagen är medvetna om, att det ökar i popularitet att dela och sammäga. Att månne inte där också kommer att anpassas med åren, att vi kommer att få mer flexibla lösningar som stöder också sammägande och hyrande och så här. Men visst ska man alltid vara lite försiktig, men att läsa att hur den försäkring man har, speciellt om det då gäller bilen eller så här.
Försäkringsbolagen kanske kan se här en ny lukrativ nisch, att ha just så det här med samägande som en extra del. Precis det. Jag var inne på Mats Nylund här som har forskat i det här. Alltså, han har sagt i en tidningsintervju, tror jag, har jag läst det här i Husis kanske, att Finland och Danmark, här betonar vi mer de här praktiska utmaningarna just som uteblivna skatter och sånt. Men i Sverige igen så har lyft fram aspekter kring tillit och säkerhet. Och där tänkte jag ännu lite prata kring det med dig, Marina. Tillit och säkerhet. Hur misstänksam ska man vara när det gäller både att man kanske vill hyra in sig någonstans, man vill låna en grej eller tvärtom?
Överlag i de nordiska länderna så har vi ju en väldigt hög tillit både till myndigheter och till våra medmänniskor. Så det där, det är lite förvånar mig att han så skillnader mellan Finland och Sverige och Danmark. Det skulle vara intressant att veta vad han tror att det beror på. Men jag läste också någonstans att det kanske var i den här samma tankesmedjan Agendans rapport som jag pratade om, den om delningsekonomi. Att just att det finns också forskning som visar att överlag så tenderar människor att vilja lita mera på sina medmänniskor än på företagen. Så här finns ju nog saker att bygga på. Att det här att man på något sätt känner att det är ändå tryggare att köpa någonting från eller hyra någonting av grannen än att göra det via företag. Nu är jag inte säker på hur det här är välförankrat i våra nordiska samhällen, för vi har också en relativt hög tillit också till företag i här. Men det är intressanta saker på det viset så jag tror ju nog att det finns stor potential att det ökar tilliten. Det att vi köper saker av varandra och hyr av varandra. Att det kommer ju alltid positiva aspekter från det att man är så att säga tvungen eller ges möjlighet att lita på en annan medmänniska. Det är ju det som hela forskningen också om socialt kapital bygger på. Det att länder där det finns ett högt socialt kapital så är också länder där man känner förtroende för varandra och litar på varandra. Och tillit är ju väldigt viktigt om man till exempel ska köpa en begagnad bil av en privatperson, så det bygger ju till stor del på tillit.
Oj, Marina, du kommer att ha faktiskt full fart under galoscherna idag, för du ska senare på eftermiddagen mot kvällskvisten ska du föreläsa i Helsingfors, och det ska handla om placeringar då. Någonting som lite nästan snuddar vid delningsekonomi så är hållbara placeringar som är en sån sak som du gärna vill lyfta fram i det här fallet. Vad är hållbara placeringar?
Det är ju helt enkelt placeringar som på något sätt tar hållbarhetsfrågor i beaktande. Att det kan vara just företag som investerar i grön energi eller i lösningar som främjar en delningsekonomi eller cirkulär ekonomi. Det kan handla om klimatsmarta lösningar som i uppvärmning, i isolering, i industrin. Tanken är alltså att när jag investerar mina pengar, så om jag investerar dem hållbart, så ska de inte bara ge mig en avkastning, vilket jag förväntar mig när jag investerar, utan det ska också ge tillbaka någonting positivt till samhället. Att det på något sätt sparar på resurser eller leder till att vårt samhälle blir mer hållbart.
Just det, så att det är inte bara jag och min egen nappa som vinner på det, utan också hela samhället och hela världen egentligen.
Det finns också viss forskning som visar att hållbara placeringar i längden är också mer lukrativa än icke-hållbara investeringar.
De är hållbara på många sätt och vis.
Precis.
Sen ännu, sista snacket med dig eftersom klockan närmar sig 10. Jag menar, Martona, ni är ju faktiskt föregångare också när det handlar om det här. Ni har länge pratat om delningsekonomi. Jag tror att det talades om det innan det ens myntades som begrepp. Och ni har pratat mycket om placeringar och att spara pengar. Mm. Och att inte köpa så himla mycket. Jag har läst tidningen Martona nu här senast, så där finns till och med personer som har infört totalt köpstopp. Är det här någonting eftersträvansvärt? För det här köpstopp låter ju lite väl drastiskt. Nu tänker jag igen på den här som tillverkar borrmaskiner.
Förstås att om det här köpstoppet bara leder till att man sen nästa månad eller nästa år köper ännu mer än man normalt skulle göra. Så då är det ju kanske inte riktigt, då har inte riktigt uppnått det vi skulle vilja.
No, nej.
Men jag tänker på något sätt att om det rör sig om något som är en vana eller en rutin i ens liv. Om jag alltid har som vana att jag på fredag eftermiddag efter en lång arbetsvecka så far jag direkt till klädbutiken och köper klädesplagg som jag egentligen inte behöver. Så då kanske jag också behöver faktiskt ta en ordentlig paus från det här för att det ska bli en ny vana så att säga. Och för att jag ska kunna ha tid att reflektera över om jag egentligen behöver det här. Jag hade själv ett sån här, ska vi säga, ett kanske lite ofrivilligt köpstopp för några år sedan. Jag sparade nämligen till handpenningen till min lägenhet.
Mm.
Och då var jag mån om att jag ville ha så stor handpenning som möjligt. Och jag ville köpa min lägenhet så snabbt som möjligt. Så under ett år så köpte jag väldigt lite kläder. Jag hade inte totalt köpstopp, men jag köpte väldigt lite saker och kläder. Och jag märkte nog att det tog ju bara några månader och så sen så hade man ju på något sätt helt omvärderat sitt konsumtionsbeteende. Och det här är flera år sedan och jag har efter det haft som egentligen svårt att köpa saker. Att när jag går till butiken så ser jag massor av olika kläder och så börjar jag nu fundera att vilken av de här skjortorna är egentligen bäst och är det faktiskt värt det och behöver jag faktiskt det här. Att det blev en jättehög tröskel för att köpa saker efter det här köpstoppet.
Och ändå går du knappast naken nu heller.
Nej. Men
det finns ändå kläder i garderoben.
Vi är ju nu inne i slutet av april och jag har nu som målsättning i år att jag endast ska köpa second hand-kläder i år. Och hittills har det gått bra.
Mm, precis det. Oj, det här var intressant, Marina Nygård. Och alltid intressant och roligt att prata pengar. Synnerheten när man kan tänka att man lite sparar själv. Och ändå känner så där att man sparar inte för att man bara är så snål. Och inte unnar sig. Utan bara för att man liksom kan tänka lite bättre också. Tänka också på sina medmänniskor.
Så är det. Det är inte snålhet att inte vilja använda pengar. Utan det är att vara noggrann med sina resurser.